Ja, jag heter Christian Mölk och är föreståndare i den här församlingen. Och idag så tänkte jag att jag skulle predika om pingst och kvinnorna. Och då pratar jag inte om pingst FFS, vårt samfund, eller på det sättet, pingströrelsen, utan mera pingstväckelsen. Det som Gud gör genom den heliga ande. Det vill jag prata om idag. Och hur Gud med sin ande bemyndigar kvinnor på ett sätt som inte hade skådats förut i världshistorien, kan man säga. Och som när Gud gör någonting nytt i Bibeln från den här pingstdagen. Det vill jag prata om idag. Och hur det allt för ofta tyvärr blir så att vita medelålders män det känns lite dumt att stå här och eftersom jag ju kanske är det då, men ofta kommer in och på något sätt armbågar ut kvinnorna. Eller att vi själva på något sätt ofta söker, när man tänker på ledare och allt vad det kan vara, så ser man oftast till det gamla vanliga liksom. Eller att man av olika skäl gör så. Men så det vill jag prata om idag, hur i alla fall i Bibeln så kan vi verkligen se hur Gud bemyndigar kvinnor in i tjänst för honom. Och hur Jesus ser kvinnor. Vi ska titta på det idag. Och hur Guds ande är den som utrustar för tjänst. Men, ni vet ju, jag har sedan några söndagar tillbaka bestämt mig för att söka Gud verkligen inför varje predika som jag håller här. Och om det är ett profetiskt ord som han vill förmedla. Och nu har det gått ett par söndagar och då har jag börjat tappa frimodigheten. Så då blir det så här att jag har sökt Herren och jag har fått ett ord. Men då tänker man så här, nej, fast det stämmer nog inte liksom. Men sen så tänker jag tillbaka på att varje gång som jag har sagt något sånt kunskapens ord här så har det bekräftats. Och då tänker jag, okej, ja, men då kan jag åtminstone säga det som jag har fått från Herren. Och så får ni själva pröva och bedöma vad ni tror. Det är så jag i alla fall tycker att man ska göra när man tappar frimodigheten. Tänk tillbaka då på vad har Gud gjort tidigare? Varför skulle han inte kunna göra det igen? Och gör han inte det så är det inte hela världen. Vi är barmhärtiga mot varandra i den här församlingen. Det ord jag fått i alla fall fick jag för ett antal dagar sedan. Du ser din dåtid och du ser ditt förflutna. Och du minns dina synder som du var fast i förut och det begränsar dig. Men du har blivit fri från din synd. Du har blivit förlåten för dina synder och det vet du. Men du lever fortfarande som om du var bunden av dem. Men Jesus, han ser din framtid. Och han vill förnya dig. Han vill förvandla dig och vill ge dig kraft för den uppgift som han har gett dig. Och så fick jag ett bibelord också till dig från Zakaria 4:6. Varken genom styrka eller makt utan genom min ande, säger Herren Sebot. Är det ett ord till dig så ta till dig det, pröva det inför Herren och gå i det. Ja, nu ska vi gå till pingstväckelsen. Vi är ju en pingstförsamling, men det är också ett ord som betyder att Gud har gett av sin ande till oss människor. Och det var så här att i många hundra år innan Nya Testamentet, innan Jesus, så profeterade en person som hette Joel om, det här var alltså på Gamla Testamentets tid, han profeterade om att det ska komma en ny tid då Gud utgjuter sin ande över allt kött. Och det står också, era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syner. Joel 2:28. Och det här var anmärkningsvärt, därför att i Gamla Testamentet var det mer vanligt att Guds ande kom över en person, och ofta en man, och ofta bara för en speciell tid och bara för en speciell uppgift. Det var väldigt, väldigt begränsat. Men Joel profeterade, det ska komma en tid då Guds ande ska utgjutas över allt kött, liksom, över alla medlemmar i församlingen. Både män och kvinnor. Både gamla och unga. Och det här visste man, det ska komma en sån tid, men när kommer den? Liksom, det visste man inte riktigt. Men så vet vi då att efter korset så samlades lärjungarna i den övre salen i bön. De var 120 stycken, det var både män och kvinnor. Och då så står det ju vad som hände då i Apostlagärningarna kapitel 2. Att när pingstdagen kom så var de alla samlade. Och då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Apostlagärningarna kapitel 2, vers 1-4. Och här är då uppfyllelsen av Joels profetia. Alla lärjungarna som var samlade uppfylldes av Guds kraft. Anden föll över både män och kvinnor. Över alla. Och de började tala i tungor. Det är liksom starten på pingstväckelsen. Det hände för 2000 år sedan i Jerusalem. Och det var starten på missionen. Efter det här så fick man kraft och frimodighet och inspiration att gå ut och vittna om Jesus för allt och alla. Det är det som Guds ande leder till. Att vi vill ut och missionera och berätta om Jesus. Och det här tror vi är någonting som inte bara hände för 2000 år sedan i Jerusalem. Utan det ska hända i våra liv, var och en av oss. Alla behöver vi Guds andes kraft. Eller? Är det någon här som inte, eller det behöver vi för sig inte svara på, men är det någon här som verkligen behöver Guds ande? Visst vill vi ha det här och vara en del av det Gud gör med människor. Att han fyller oss med sin kraft, ger oss tungotal och gör oss frimodiga att gå ut och vittna om Jesus. För alla. Det är vad pingstväckelsen handlar om. Att inte genom vår styrka utan genom att Gud sänder sin ande till oss och sänder ut oss i det. Sen i alla fall så tänkte jag visa den här bilden för er. Det här har ni säkert sett förut kanske, eller? Det här är en historisk bild. Är det någon som, ni behöver inte svara, men är det någon som vet vad det här är för bild? Det här är från Azusa Street i Los Angeles för över 100 år sedan. Det här är ledarskapet i den första pingstförsamlingen kan man säga. Moderna pingstförsamlingen. Både män och kvinnor, både unga och gamla. Precis som det står i Bibeln. Vad är bakgrunden då? Är någon som känner igen en viss person här? Vem är det som sitter i mitten där? En mörkhyad man. Någon som känner igen honom? William Seymour. Han som sitter där i mitten. Han brukar man räkna är den som liksom var med om starten på pingstväckelsen. Och jag ska inte prata för mycket om det. Men man brukar liksom lyfta fram att ja, men en afroamerikansk... hans föräldrar var slavar och han är afroamerikan. Han haltade. Han var en speciell man liksom. Och han fick vara med om att starta pingstväckelsen. Men vet ni vad man ofta glömmer då? Även om han var ledargestalt i den tidiga pingstväckelsen. Han var ledaren. Och ingenting ont om honom. Han var förmodligen en fantastisk människa. Men det var inte han som var den första att bli andedöpt till exempel. Det var en kvinna som hette Agnes Osman. När han började predika om pingsten. Han var inte ens andedöpt då. Utan han hade hört budskapet från en annan. Vet ni vem det var? En kvinna. Lucy Farrow. Hon hade fötts som slav i Virginia. Och blivit fri och bosatt sig i Texas. Och där upplevt Guds ande. Började tala i tungor. Och hon berättade om det för William Seymour. Så det var en kvinna egentligen. Och hon bad för honom, vad man förstår då. till andedop. Så återigen, en kvinna. Och ändå är det ofta männen som vi lyfter fram. Och det är det jag vill komma till. Inget ont mot William Seymour. Han var en fantastisk person. Men allt för ofta så hemfaller vi åt det gamla vanliga på något sätt. Och lyfter fram män. När det faktiskt startades av kvinnor. Det är någonting vi måste hela tiden ha med oss. Att Gud, han är inte man eller kvinna, utan han kommer med sin ande över oss alla. Och han väljer ut vem han vill att göra det han vill. Det är han som ger oss uppdraget. Och då är det för oss att bekräfta det. Liksom. Och att stötta det, uppmuntra det. Och väljer Gud ut kvinnor, så låt oss uppmuntra dem. Väljer Gud ut män, låt oss uppmuntra dem. Men bara för en detalj liksom. Jag vet inte, jag har inte kollat i historien här, men hur många av föreståndarna i Pingst Härnösand har varit vita medelålders män? Ni som kan historien. Är det någon som vill dra en gissning i antal procent genom historien? Hur många tror ni? 100% säger Jan Bergqvist. Ja, och det är en man jag litar på. Så. Visst är det konstigt att Gud bara har kallat just vita medelålders män? Visst är det anmärkningsvärt? Eller kan det vara så att man genom historiens gång kanske, att det är lätt hänt för oss alla, att man tänker att det borde vara en vit medelålders man som blir ledare? Visst är det är någon naturlig mänsklig dragenhet vi har i oss. Jag vet inte hur det kommer sig, men... Och det här är faktiskt en sån sak som uppmärksammades av metodisterna. Jag ska snart komma till Jesus, snart klar med historielektionen. Jag ser att en del av er är väldigt intresserade av det här. Medan de alla flesta då tänker att ska ni aldrig sluta prata om pingstväckelsens historia liksom. Det enda ni hör är ordet vita medelålders män och tycker att det här är tråkigt. Men det var då en, om jag förstått det rätt, en vit medelålders man som bevittnade den här väckelsen som de var med om i Los Angeles. Fantastisk pingstväckelse. Han var metodistpastor. Och han säger så här: vi har bett i metodiströrelsen om den här pingstväckelsen i många, många år. Nu ser vi den i deras församling. Vi ville att den skulle börja i metodistkyrkan, men Gud startade den inte där. Och jag tackar Gud för att han inte började i någon kyrka hos oss, utan i en lada. Så att vi alla skulle kunna komma och ta del av den här väckelsen. Hade det börjat i en fin kyrka, så hade fattiga färgade människor och spanjorer inte fått ta del av det. Men prisa Gud att det började där, hos dem. Gud, den allsmäktige, säger att han ska hälla ut ur hans ande över allt kött. Och det här är precis vad som händer. Jag vill varna alla metodister i Los Angeles. Håll era händer borta från det här arbetet. Berätta för folket, vart ni än går, att pingsten har kommit till Los Angeles, till dem. Jag tyckte det är ett fint citat. Låt bli och peta i det Gud gör nu. Stoppa inte det här. Kom inte med fler vita medelålders män och ta över nu. Låt det få ske det som Gud gör. Och låt det få vara så. Liksom. Han insåg, nu är det min tur att backa. Ibland är det också en uppgift som Gud ger oss. Och han såg den. Liksom. Ja, nu kanske ni tycker att jag har raljerat färdigt, eller vad man ska kalla det. Så vi går över till Jesus. Jag ska ta 4 korta exempel på hur Jesus bemöter kvinnor och hur han bemyndigar dem. Och låt oss ha det som våran förebild. Låt oss se på Jesus och göra som han. Och då står det i ett exempel här då, i Markus kapitel 5, 24, om en kvinna som led av blödningar. Jag har säkert predikat om den texten massa gånger förut, men jag ska inte ta hela den historien igen. Hon har varit sjuk i 12 år. Och den här sjukdomen då, enligt Moseboken, enligt lagen, Gamla testamentet, så får hon inte röra sig bland människor. För att, nu ska vi se om jag får det rätt. Enligt 3 Moseboken, om hon är själv oren, Och det hon rör vid blir orent. Så om hon rör vid en annan människa blir den människan oren för en tid. Och måste helga sig och rena sig och allt det där. Och då får inte den personen vara bland människor. Så ni förstår. Ja, så den, och om hon då har suttit eller legat på någonting, då blir den grejen, alltså hennes säng då eller någonting, orent. Och om någonting har legat på hennes säng, eller som hon har suttit, stol som hon har suttit på, då blir det också orent. Och om någonting som nuddar det som har legat på den sängen som hon har legat på, blir också det orent. Och rör man då den grejen som har legat på hennes säng som hon har legat på, är ni med? I alldeles för många led, helt snurrigt till slut, så är det bara, det blir orent. Så det får man inte röra. Så hon i hemlighet smyger, hon berättar inte för någon, hon döljer förmodligen sitt ansikte så ingen ska känna igen henne. Smyger, och så är det en stor folkmassa med människor. Och hon vet att om jag bara får röra vid Jesus så kommer jag bli fri från det här. Hon har sån stark tro. Så hon går dit, eller liksom rör sig i folkmassan, försöker. Och så rör hon vid Jesus kläder, står det. Och hon blir helad. Och det är det som händer, bara en parentes. Det är det som är liksom frälsningen på något sätt. När vi kommer till Jesus med våran orenhet, med våran synd, då blir inte Jesus oren av att vi rör vid honom, utan tvärtom. Vi får ta del av Jesus renhet och helande. Det är det som är det häftiga med Jesus. Han tar bort våran synd och ger istället oss frälsning. Men i alla fall, hon rör vid Jesus och känner hur hon blir helad. Och Jesus känner hur Guds kraft har gått ut ur honom, står det. Och han stannar till och frågar, vem var det som rörde vid mig? Och kallar till sig den här kvinnan. Och då står det då i Markus 5 här. Kvinnan visste vad som hade hänt med henne. Hon kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och berättade hela sanningen för honom. Då sa han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Han kallar henne min dotter. Han bemyndigar henne liksom. Han kallar henne för dotter. Och han säger inte att du har gjort fel. Han ville möta henne. Han ville uppmuntra henne. Han ville berätta för henne att du har inte bara blivit helad, du har också blivit frälst. Och nu är du min dotter. Så behandlar Jesus kvinnor. Det gamla som har varit, orenheten, den får du bli fri från. Och de lagar som har bundit dig, de får du vara fri ifrån. Nu är du fri. Nu är du Guds dotter. Liksom. Så de patriarkala strukturer som binder dig är du fri ifrån. Den orenhet som du har levt i, det är du fri ifrån. Och det är som att Jesus säger till dig också, min dotter. Liksom. Han såg henne, han ville uppmuntra henne, han ville berätta för henne att du är min dotter. Han ville inte att hon skulle få smyga iväg och inte få höra det. Nästa exempel. Det är Jesus samtalar med en annan kvinna. Den samariska kvinnan. Och det här är ett tillfälle då Jesus är ute på vandring med sina lärjungar. Och för övrigt sina kvinnliga lärjungar. Jesus hade flera kvinnliga lärjungar som följde med honom. Men det är en annan predikan. Men lärjungarna går in i en stad för att köpa mat eller vad det nu var de skulle göra. Jag minns inte riktigt. Men Jesus är trött så han orkar inte följa med. Han stannar till vid en brunn men han har ingen hink med så han kan få upp vattnet med sig. Så han sitter där och är törstig i ensamhet. Och så kommer det en samarisk kvinna. Och de börjar prata. Och det konstiga här är att judar och samarier pratar inte med varandra. Och män och kvinnor pratar inte med varandra. Judiska män pratar inte ens offentligt med sin egen fru. Så för den här samariska kvinnan så är det här, what? Pratar du med mig? Du är ju en jude. Och du är ju en man. Och dessutom har ni säkert också hört i många predikningar, hon gick ju dit vid middagstid när det var som varmast. Då gick inte anständiga kvinnor till brunnen. Det gjorde man på morgonen eller på kvällen när det inte var lika varmt och hett mitt på dagen. Så det kan mycket väl vara så att hon är en kvinna som lever i synd eller är utstött från stan av någon anledning och inte får vara med de andra. Och hon kommer dit när ingen annan är där, tror hon. Men där möter hon Jesus. Och han börjar prata med henne. Och de börjar prata teologi. De börjar prata om riktigt djupa saker som du och jag skulle ha svårt att hänga med i. Det är ett fantastiskt fint samtal de har. Och så börjar de diskutera vidare. Och Jesus ber om ett glas vatten. Och en man, eller en judisk man, skulle aldrig dricka, dela bägare liksom, med en samarisk man. Så hon har liksom alla fel. Hon är samarisk, hon är en kvinna och hon är en synderska, tror man då. Men vad gör Jesus med henne? Jo, han inleder ett teologiskt samtal med henne. Han visar att han inte är rädd för kvinnor. Han kan prata med kvinnor i ensamhet utan att det ska bli konstigt. Utan att det ska bli någon attraktion eller någonting sånt. Utan han kan umgås med kvinnor på ett respektabelt sätt. Utan att det är konstigt. Han kan dricka från hennes vattenbägare. Han kan ha samtal med henne. Han kan också berätta för henne, för när han säger till henne till slut, gå och hämta din man. Och då så svarar hon, vad är det hon säger nu igen? Jag kommer av mig lite. Det gör inget. I alla fall, det slutar med att Jesus berättar för henne, den du lever med nu är inte din man. Och fem män har du haft. Eller någonting sånt. Vi vet inte exakt vad som hade hänt i de andra relationerna, men någonting är det som inte stämmer i relationerna i alla fall. Så han avslöjar henne utan att fördöma henne. Vilket är en lärdom vi kan alla ta från Jesus, att inte vara rädd för att säga sanningen, men att göra det i kärlek. Det här gör kvinnan förvånad och hon går iväg och till sin stad och börjar vittna om Jesus för sin stad. Som sen då kommer till Jesus och får bli frälsta. Så Jesus gör egentligen henne till en evangelist. Skulle du utse en kvinna med trasiga relationer som var en invandrare och som var en kvinna och som kanske då levde i synd att vara evangelist? Skulle du göra det? Jesus låter henne i alla fall gå iväg som evangelist. Och han upprättar henne. I mötet med den här kvinnan så bemyndigar han henne. Visar henne respekt. Visar henne kärlek. Och visar henne liksom att okej, du har gjort dina saker, men du kan få upprättelse i ditt liv. Nästa exempel, det är, ni vet, berättelsen om Marta och Maria. Jesus hade, som jag sa, många lärjungar som var kvinnor. Och en av dem var då Maria, eller det här var egentligen hans två vänner, Marta och Maria. Återigen ser vi att Jesus kunde ha goda relationer med kvinnor utan att det blev konstigt. Det var goda vänner till Jesus, Marta och Maria. Och han är hemma hos dem och äter mat, och Marta, ni känner till den här berättelsen också, antar jag. Sen många, säkert hört många predikningar om den. Att Marta lagar mat och så klagar hon på att hennes syster då, Maria, inte hjälper henne med maten. Och Jesus, för det som Maria gör är att, som det står i texten då, hon satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. I Lukas kapitel 10. Vet ni vad uttrycket att sitta vid någons fötter betydde på den här tiden? Att studera, det var ett begrepp för att studera. Paulus satt vid Gamaliels fötter, till exempel, står det i Bibeln. Så det var ett uttryck. Så när Maria sitter vid Jesu fötter så betyder det att hon studerar teologi, kan man säga. Och Jesus tillät det. Han till och med säger till Marta att hon har valt den goda delen. Det är bra att laga mat och sköta allt det praktiska. Men det är ännu bättre att sitta vid Jesu fötter och att studera teologi, enligt Jesus, för den här kvinnan. Så det här exemplet, om det första exemplet var att Gud upprättar en kvinna som har levt i orenhet. Det andra exemplet är att han faktiskt använder en kvinna med brustna relationer till att vara evangelist. Så är det här tredje exemplet en kvinna som får studera till att bli pastor, kan man säga. Att studera teologi vid Jesu fötter. Det fjärde och sista exemplet, det är vid graven, vid uppståndelsen. Maria Magdalena, Johannes kapitel 20. Och då står det att hon var vid graven och grät och var ledsen och så. Och så visar sig Jesus för henne. Och Jesus säger bara, Maria. Och direkt känner hon igen honom. Och då så, om jag tolkar texten rätt, så tror jag att hon måste ha kramat Jesus. Hon måste antingen ha kramat Jesus eller kasta sig vid hans fötter och hållit fast vid hans fötter. Det står inte exakt vad hon gjorde, men det som texten säger är, om man kollar på den grekiska grundtexten, är att Jesus säger, håll inte fast mig. Man har översatt det till rör mig inte. Men jag skulle påstå att det är inte en riktigt korrekt översättning, därför att det står mer typ att håll inte fast mig. Hon verkar hålla fast Jesus på något sätt så att han inte kan gå eller någonting sånt. Så antingen så kramar hon honom eller kastar sig vid hans fötter och höll fast liksom, och vill att han ska vara kvar. Men Jesus säger, rör mig inte, eller håll inte fast mig. Jag har inte stigit upp till min fader än, men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min far. Gå till mina bröder och berätta. Vart var de manliga medelålders lärjungarna? De gömde sig och var rädda och inlåsta. Det var kvinnorna som var vid graven. Och det var kvinnorna som mötte Jesus först efter uppståndelsen. Och det var en kvinna som fick uppdraget först att vittna om uppståndelsen. Det var en kvinna. Och vad är, i alla fall en av dem, själva definitionen av att vara en apostel? Det är att man skulle ha vandrat med Jesus och att man ska vittna om uppståndelsen. Säger lärjungarna själva när de ska välja en ny apostel. Det är kriterierna bland annat. Vem ger Jesus det uppdraget till? Det första han gör efter att han har uppstått, till en kvinna. Det är som att det nya har börjat i och med korset och uppståndelsen. Och Jesus är så ivrig att få komma igång med det här nya förbundet som nu har börjat. Liksom. Att det första han gör är att säga åt en kvinna, gå och vittna för mina bröder. Så Jesus bemyndigade kvinnor. Han såg dem och han gav dem uppdrag. Han lyfte upp dem, han uppmuntrade dem och han sände iväg dem. Och om Gud ger sin ande till både män och kvinnor, och om Jesus ger dem uppdrag och uppgifter och anförtror dem viktiga saker och bemyndigar dem, vilka är då vi att hindra dem? Det vill jag verkligen att vi måste tänka på som församling och som en del av pingstväckelsen. Vi ser det Gud gör bland kvinnor och vi vill uppmuntra det och låta det få fungera på det sätt som Gud har tänkt. Och vi ska vara som metodistpastorn. Inse när män ska backa, helt enkelt. Och låta Gud göra det han har tänkt. Inte för att det är kvinnor. Inte för att vi ska upphöja kvinnor mer än män plötsligt. Då gör vi ju samma fel fast tvärtom. Utan för att vi vill se det Gud gör, bekräfta det och låta Gud få verka på det sätt han vill. Avslutningsvis. Så det som hände på Azusa Street, det som var starten på väckelsen, det var precis det som Paulus skriver i Galaterbrevet. Här är inte jud eller grek, slav eller fri, man och kvinna.
Alla är ni ett i Kristus. Det spelar ingen roll om det är en man eller en kvinna som får en uppgift eller ett uppdrag. Utan det som spelar roll är vad Guds ande gör och vad han sänder ut människor att göra. Och vi har då att bekräfta det. Och avslutningsvis för andra gången så finns det en fin vers i Psaltaren som jag tänker att ni ska stryka under. Psalm 68 och vers 12. Herren låter ordet höras. En här av kvinnor bär glädjebudet. Det är som jag ser det ett profetiskt ord för nya förbundets tid. Då Gud låter ordet höras av en här av kvinnor. De får bära fram evangeliet. Och vi män får uppmuntra dem. Och stötta. Och inte begränsa eller förhindra. Eller stå i vägen. Eller armbåga oss fram för att ta deras plats. Utan nej. Låt det Gud gör få göras. Liksom. Och låt oss få backa om vi ska backa. Och så. Det tänker jag är vad vi... En del av pingstväckelsen. Att Gud reser upp kvinnor. Vi är en pingstförsamling. Och det här är vad vi tror på och bekänner oss till. Liksom. Vi ska be att vi får vara uppmuntras av Guds ande. Och att han får resa upp dem som han vill resa upp. Och göra det han vill göra. Känner du att du har begränsat dig själv av olika skäl? Då kanske det är tid att Gud får resa dig upp. Liksom.